Vi ska läsa ifrån Efesierbrevets 6:e kapitel som start för den här predikan eller undervisningen. Jag har skrivit som överskrift för det här mötet. Den här överskriften satte jag för flera månader sedan. När vi först började prata om att vi skulle kanske ha en bönekampanj den här hösten. Så jag skrev en överskrift och satte den över mitt skrivbord på församlingsgården. Och den har suttit där sedan dess. Och den heter Förberedelse för seger. Förberedelse för seger. I 6:e kapitlet i Efesierbrevet så står ju det här välkända sammanhanget som vi ska läsa idag från den 10:e versen. Det vi läser om den här andliga vapenrustningen som står till vårt förfogande. Det är ju avslutningen av det här brevet. Paulus han avslutar med de här orden. Till sist säger han. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod. Utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som välte kring era höfter. Och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också då för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skulle jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Paulus, han hade ju en speciell insikt i detta med den andliga kampen. Och överhuvudtaget hade han en väldigt stor kunskap. Han kunde ju gamla testamentet i stort sett utan till. Men han säger ju det i Filipperbrevet där han pratar om att han aktade allt det som att värt att kastas på sophögen för det som var långt mycket mer värt. Nämligen kunskapen om Kristus och hans uppståndelse. Och den där kunskapen den skriver han gång på gång om i sina brev. Och han skriver att ber om att de ska få en rätt kunskap om honom. Och det är intressant att han använder det uttrycket, alltså en rätt kunskap. För det finns så mycket kunskap i världen idag. Och en del menar sig ha hela sanningen. Och när man hör dem berätta om sin sanning och sin kunskap så blir man mörkrädd. För man funderar, var har de fått fram det där? Var har de kunnat få fram den där bilden av Jesus? Den här kunskapen om Jesus som påstår att han inte alls är Guds son. Att inte han har gått den här vägen till korset och bringat försoning för mänskligheten. När man motsäger sig det och påstår att han inte ens är född av jungfru Maria, avlad av den helige ande. Och så vidare och så vidare. Det finns en sån mängd kunskap. Och i vårt upplysta samhälle så kan man ju tycka att kunskapen borde bli större. Men den blir mer och mer förvirrande. Därför att det finns så mycket av sannolikhet. Alltså det finns en uns av osanning. Eller av lögn i den sanning man förkunnar. Och då blir det inte längre sant. Därför att sanningen från Gud är oförfalskad. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det där med att få en rätt kunskap om Jesus, det är helt avgörande för att förstå vad vi har i honom. Att vi kan få gå fram och behöver inte blygas Utan vi kan säga som Paulus att jag vet på vem jag tror. Jag vet. Jag känner honom. Jag har mött honom. Jag har sett honom. Jag har känt honom. Alltså det här med att få en fysisk relation, en fysisk kontakt, en beröring av Jesus. Det är väl vad vi behöver idag mer än någonsin tidigare. Alltså att få bli berörd. Inte bara ytligt utan i djupet av vårt innersta. Att få där ett möte med Jesus som övertygar oss om allt. Att det inte längre finns något tvivel utan vi kan verkligen utbrista att jag vet på vem jag tror. Men nu talade Paulus här i det här Efeserbrevet, i det brevet, om hur förtydligar att den kamp vi har att kämpa är inte mot kött och blod. Vi kan ju ofta bli förvirrade av det där och börja käbbla och kritisera och känna oss antastade av människor. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi med Guds hjälp och den helige andes hjälp kan lyfta blicken ifrån det fysiska som vi ser runt omkring oss för att se på de verkliga händelserna som sker och som är avgörande för vad som sker här, det vi kan se med våra fysiska ögon, nämligen på det andliga området. Och när vi nu tänker om det där andliga området så kan jag inte låta bli utan att nämna om och prata om och Jon-Erik de sista månaderna i hans liv här nere på jorden. Hur vi upplevde hur han var stundtals över på andra sidan i den andliga världen. Och så kom han tillbaks. Och så pendlade han fram och tillbaka mellan de här världarna. Den fysiska världen som vi lever i och den andliga världen som Paulus talar om här. Och hur han kunde precisera eller kunde tala om att med glimten i ögat, med lystern. Alltså att han kände att vi har så mycket. Det väntar så mycket härlighet och den här nåden. Återkommer han ständigt till den här nåden att allt är klart. Allt är färdigt och Gud är med oss. Och jag känner igen det där från tidigare när jag har suttit vid människors dödsbädd. Och människor har pendlat så här mellan döden och livet. Och jag har sett att det finns ingen hopplöshet i deras ögon när de vaknar till och blir mer fysiska så att säga. Utan när de har fått blicka in i det himmelska så är deras ögon fyllda av segervishet och förväntan. Och nästan önskan om, pendlar de mellan önskan att få kliva över helt och fullt som Jon-Erik och samtidigt vilja vara kvar och se på vad som kommer att ske. Men Paulus han talar om den här andliga kampen. Han säger alltså att den strid vi har, eller den kamp vi har, den gamla översättningen var mer så där att vi har en kamp. Och den är inte mot människor, utan den är i den andliga världen, mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är ju någonting som kan kännas lite skrämmande om man betonar det där för mycket. Utan vad som är viktigt är att föra fram det är ju det att vi har fått en vapenrustning. Det är ju därför Paulus nämner om den här vapenrustningen och uppmanar oss att ta på oss den vapenrustningen så att ni kan stå emot. Han talar om djävulen som går omkring som ett rytande lejon och att vi kan stå emot honom och han ska fly från oss. Men hur viktigt är det inte att kunna stå emot? Och det kan vi inte göra i egen kraft när vi nu talar om ande, furstar och väldigheter i den himmelska världen. Utan då inser vi och förstår vi att vi måste ha en rustning som Gud har gett oss och utrustat oss med. Och när han nämner om den här vapenrustningen, jag ska inte ta tid att nämna den igen, utan vi vet ju om det här. Men så säger han, gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Under ständig åkallan och bön. Ja, vi har ju gjort ett tappert försök nu i veckan att be ständigt, att be varje kväll. Men jag tror inte att det handlar om i första hand, de här bönerna som samlas tillsammans, utan ha en böneinriktning i sitt liv. Att ständigt ha en suck på sina läppar, att be i sin tanke. Det är ju inte alltid vi behöver forma vår bön i ord, utan vi kan vara bedjande där vi går. Hör på sig, oavsett om vi vill eller ej. Så en kristen med bönens ande som Herren har skänkt oss, han kan vara ett bönetempel där han går och välsigna människor i sin närhet. Det berättas ju om, när man har läst de här troshjältarna, ska jag säga, ifrån historien, Spurgeon och Moody och med flera, Torrey, så förundras man över att de en sån nära relation med Herren. Det berättas om många av dem att de spenderade väldigt mycket tid i bön inför Herren. Varje morgon kanske hade de avsatt tid, och var det väldigt mycket att göra under dagen så avsatte de mera tid i bön. Det handlade inte om att nu hinner jag inte be för jag har så mycket att göra, utan det var tvärtom. Hade de mycket att göra under dagen så tog de mera tid i bön, för att det var förberedelse inför dagens arbete. Och det är ju någonting som är avundsvärt, morgontrötta människor som jag, att kunna tänka sig att spendera så mycket tid i bön. Men mycket eller lite tid, så handlar det om ett viljebeslut att jag ska be. Och jag tror att det där är väldigt avgörande. Inte längden, mängden, utan vanan att ta den tid för Herren i bön. Det handlar om förberedelser inför dagens arbete, inför det som vi står för, inför som församling, det vi står för som inför också som enskilda människor, att vi behöver förbereda oss i bön. Mycket mer än vi kanske spenderar tid i bön idag, inför vår vardagssituation, vardagsarbetet. Och du tänk på det, att vi behöver lägga vårt vardagsliv i Herrens händer. Det är inte bara söndagslivet, att vara söndagskristen, utan att vara vardagskristen. Och då behöver vi förbereda det i bön. Att be Gud välsigna den här dagen och låt mig ta vara på varje tillfälle som ges mig under den här dagen. När vi tänker på den här kampen vi har, så vet vi att det går tider då det kanske känns ganska lugnt. Och allting flyter på utan större incidenser. Men så kan det komma tider då vi känner att det murnar på och det börjar gå motigt och eländigt. Och vi känner att nu är det någonting som händer. Och då är det ju lite grann att vi kan behöva få uppenbarelsens ande som visar oss vad som är på gång och vad som händer och sker, så att vi inte ska sväva i ovisshet. Vad är det som händer? Utan vi ska veta att nu är det saker och ting på gång. Nu behöver vi mobilisera i vår bön. Och då kanske vi till och med kan inse att det här klarar jag inte av själv. Utan nu måste vi påkalla församlingens uppmärksamhet. Att nu måste vi mobilisera och be. För att nu är det kämpigt. Nu är det kamp i den andliga världen. För enskilda människor kanske. Men enskilda människor i Guds församling har betydelse för hela församlingen. Det är för att församlingen är en kropp. Om en lem lider, så lider de alla de övriga lemmarna med den lemmen. Och det måste vi lära oss, att det här har ett större sammanhang än bara jag enskild individ. Den kamp jag har, den får betydelse för församlingen. Och jag tror att många är medvetna om det här. Att om medlemmar upplever en kamp och en strid, så det är ju helt naturligt och förståeligt att så är fallet. Men den onde, han är ju målmedveten. Han riktar in sig på hövdingen i flocken i synnerhet. Så är det någon som ni ska be för, så är det, och det vet jag att ni gör. För annars stod jag inte här idag.
Det är jag helt övertygad om. Och om jag inte hade haft förebedjare så hade inte jag varit där jag är idag. Det är jag helt övertygad om. Men vi ska gå vidare, för annars kan jag bli stående här länge. Vi ska tänka på vad Jesus sa till Petrus, det vi sjöng i den här sången som vi började med. När Petrus svarade på Jesu fråga, när han hade ställt frågan till dem, vad säger? Vem säger människorna att jag är? Och de gav olika förslag vad de hade hört. En del säger att du är någon av profeterna och så vidare. De hade olika förslag att komma. Men när Jesus blir mer personlig till Petrus, vem säger då ni att jag är? Och Petrus säger att du är Messias, den levande Gudens son. Alltså den här bekännelsen, den kommer vi inte undan. Utan ska vi få uppleva full kraft ifrån Herren så måste vi leva med den bekännelsen. Och den måste bli verklig för oss, att du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus något väldigt betydelsefullt. Han säger att människor har inte har uppenbarat det här för dig utan den helige ande. Och vissa saker, vissa sanningar som har en speciell udd och speciell betydelse, de kan vi inte läsa oss till, utan de måste den helige ande uppenbara för oss. Öppna våra hjärtan och sinnen för det här är viktigt. Och det här är en sån här superviktig bekännelse och superviktig sanning som vi måste ta till oss och ständigt bekänna Jesus som Herre, Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus att den här bekännelsen, den har en sån betydelse, för allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Alltså den här auktoriteten som den här bekännelsen frigör för oss, att vi får auktoritet att binda eller lösa. Det är någonting som vi måste leva med, och vi måste prioritera att på något sätt få det tydligt och klart för oss. Att det här är inte bara utsedda specifika och speciella personer som har vandrat så många år med Herren och utfört så mycket under i hans namn, utan det är till för oss vanliga medlemmar, att allt vad du binder i himmel, på jorden ska vara bundet i himmelen och så vidare. Det här med betydelsen av att ha klart för sig de här andliga sanningarna. I Markus, det tredje kapitlet, så talar ju Jesus, möter han en situation där han står inför en besatt. Markus 3. Och när han befriade den här mannen så anklagar de skriftlärda honom för att han har hjälpt honom i Belzebuls namn, eller djävulens namn. Säger Jesus, hur kan Satan driva ut Satan? Det står alltså i bland annat i Markus 3 kapitlet, och ifrån vers 23 läser jag. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv kan han inte bestå. Då är det slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Jag tror en viktig observation vi kan göra här, alltså att det handlar om att vi måste binda för att kunna gå in i områden och befria människor, eller gå in i ett hus och plundra. Det handlar om alltså att förstå att vissa saker måste vi binda för att kunna få tillträde till den starkes hus. Nu är det ju så här att Jesus, han vann ju en förkrossande seger på korset. Men trots det så har vi fortfarande den här kampen i oss själva och runt omkring oss i den andliga världen. Och det är ju lite märkligt det där, kan tyckas, att det fortsatt är problem med att den onde har förstått att han är besegrad. Utan han pillar på och lever sitt eget liv och ligger inte på latsidan, som tanten sa. Utan det handlar om att det är full verksamhet fortfarande och härjar runt omkring oss och i oss, vår kropp. Köttet och anden mot varandra. Men, och det är väl det som är problemet många gånger för oss, att vi upplever den här splittrande känslan. Att Paulus talar ju om det, att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Så medan det här är ju något som är fullständigt mänskligt. Vi behöver inte tro att vi är avfällingar. En del, de blir ju väldigt förskräckta och tycker att det är så besvärligt. Och det är det ju i och för sig. Men alltså att man ska slå ner modet och tycka att nu är det slut. Jag är värdelös som kristen. Jag kan slänga in handduken på en gång och ge upp. Ge inte upp, utan vet att den här kampen, den har vi lite grann till mans och kvinns. Men det finns en som har vunnit seger. För när Paulus säger de här orden, att vem ska befria mig från denna dödens kropp och den här kampen? Jo, Gud vore tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Att hela tiden vara beroende, att ha en beroendeställning till att jag behöver hjälp. Jag behöver den helige andes hjälp för att vinna seger i mitt liv. När vi nu möter de här striderna, så finns det ju saker och ting som vi kan övervinna med att säga tacka Jesus för blodet, att tacka Jesus för att han har ett namn som är över alla andra namn. Jag vet att tidigare, förr i tiden, gammalt tillbaks, så var det väldigt många som uppmanade en att man skulle tacka Jesus för blodet. För att få uppleva att det gick igenom och blev seger i ens liv. Det var liksom en nyckel. Om man skulle åtminstone kunna säga Jesus. För det namnet är en befriande faktor. Att i det namnet ska alla knän böja sig. Så att vi har vissa nycklar som vi kan använda. Men vi behöver ta dem till oss och använda oss av dem. Men sen säger Jesus en sak som vi kan behöva lyfta upp också. Det står i Markus, det 9:e kapitlet. Om en situation. Också där Jesus botar en sjuk. Jag kan läsa, jag tror jag måste läsa hela sammanhanget. Och det läser jag från vers 14. I det 9:e kapitlet i Markus. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Jesus frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. De kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fader svarade, sedan han var barn. Ofta kastade anden honom i elden och hen i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sa det strängt till den orena anden: du stumme och döde ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sa det att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: varför kunde inte vi driva ut honom? Och han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Och i vissa andra handskrifter så står det också med bön och fasta. Detta slag. Har du tänkt på det? Att han säger de här orden, att detta slag. Att det finns olika sorter, olika slag av andar och besättelser, situationer som har en viss nyckel för att kunna få en lösning. Och det handlar om bön och fasta. Jag tror att vi måste hitta tillbaka till det där. Att ibland utlyser vi bön och fasta för att nu sitter vi fast. Nu är vi i en situation där vi har en speciell sorts motstånd att attackera och att hantera. Och nu måste vi gå in i en speciell bön och fasta. Detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Detta slag. Det finns olika slag vi har att kämpa och utkämpa. Och vissa slag kan vi göra med ens. Att det säger bara ett ord och det löser sig. Men vissa saker, då måste vi hantera med en djupare respekt och med en djupare förståelse. Att det här handlar om något starkare fäste som vi måste bearbeta med de vapen som här gett oss. Med bön och fasta. Kom ihåg vad Paulus sa där i Efesierbrevet: gör detta under ständig bön i ande jämt. Alltså, det här är väldigt viktigt i den andliga striden. Där kämpar vi vår kamp och strid, men det handlar inte om att vi behöver boxas och sparkas och slåss fysiskt, utan det handlar om bön. Och vad händer när vi ber? Jag läste det i häromdagen på böneakuten, höll på att säga, bönekvällen här, om Daniel i Daniels bok, det 10:e kapitlet. Det vi läste om att han hade fått klart för sig i det andliga skeendet att nu var det dags för en ny situation. Att nu var det tiden inne för att Guds löfte skulle gå i uppfyllelse. Och då gick han in i en bönekampanj. Han åt ingen smaklig mat. Han drack inte någon vin eller någon vätska på det sättet. Och han smorde inte ens sin kropp. Utan han gick in med hela sin varelse inför Gud och bad och fastade. Och så fick han det här besöket. Efter 3 veckor så kom ett när du får ett sånt här oväntat besök. Då ska du ställa fram kaffepanna och koka kaffe, kan reklamen säga. Men det här oväntade besöket, det blev så skrämmande för Daniel att han slogs till golvet och han låg där utslagen av förskräckelse. Och så berättar den här varelsen, en ängel ifrån den himmelska världen, att från första dagen då du inledde din bön så har jag varit i verksamhet. På grund av dina ord, Daniel. På grund av dina ord så har jag varit i verksamhet. Och jag har slagits emot den andefurste i den andliga världen. Jag ska citera det där mer ordagrant, för att det har någonting väldigt viktigt att säga oss. Står jag så här i den 13:e versen i kapitel 10 i Daniel: att fursten av Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnäfsta förstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Och så säger han, berättar han om vad som har hänt och skett och att han har vunnit seger och att nu är det klart, men fortfarande finns det en strid att kämpa. Så säger han i den sista versen i det kapitlet: dock vill jag meddela det vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er förste. Jag tycker det är så intressant att han skriver och säger de här orden: Mikael, er förste. Alltså änglahärarna har också först som står till vårt förfogande. Och det här med er förste, då står det i Hebreerbrevets första kapitel och 14 vers så här: är inte änglarna där i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Alltså att änglafurstarna och änglahärarna står till vårt förfogande. Så att i den här andliga kampen vi har att utkämpa så behöver vi ta på oss vår rustning. Men vi vet att vi står inte ensamma i den här kampen, utan vi har änglar som står till vårt förfogande. Det står när Jesus välsignar barnen här, så står det om att, eller det handlade om när, vad du har gjort mot en av dessa mina minsta, så talar han om att barnens, deras änglar står alltid inför tronen. Deras änglar. Att barnen har änglar, personliga änglar. Och vi har våran förste. Alltså jag tror att det finns en förste för det här området som står till vårt förfogande. Och så länge vi har sysslat med små saker så att säga på det här planet, så har inte de behövt, och jag tror att de står stampar och väntar, ska de inte börja aktivera oss snart? Sätta oss i aktivitet, göra någonting så att vi får börja handla. Det är ju det vi är rustade för, vi är ju deras tjänare. Och så ber de hela tiden om mosters stortå och de här fysiska sakerna här nere. När kampen vi har att kämpa är den andliga världen. Förstå mig rätt. Mosters stortå är också viktig. Men det finns saker och ting som är viktigare för att vi ska få uppleva seger. Och när vi attackerar i den andliga världen så löser sig saker här nere på jorden av sig själv, håller jag på att säga. Därför att vi har bundit den snarke. Och helt plötsligt så får mosters tå nytt liv. Därför att vi har bundit den starke över det här området. Andra Korinthierbrevet 10:4. Nu ska vi börja gå in för landning. Landningsställen är nedfällda. Och i det tionde kapitlet och fjärde versen i andra Korinthierbrevet så säger Paulus någonting också. Om de här, han talat om, nu har vi läst om hans, de rustning, den rustning vi har. Nu talar han om de vapen vi har. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Vi har inte svaga vapen, utan vi har mäktiga vapen att bryta ner fästen och tankebyggnader. Allt det vi löser på jorden ska vara löst i himmelen, och det vi binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Att ha vapen inför Gud, det handlar om att det är, alltså, det är inte, det handlar inte om en älgstudsare och hagelbössa och pilbåge, utan det handlar om andliga vapen, och de måste vi hantera på ett andligt sätt. De tar vi till genom bön och fasta. Alltså det här med det ständiga strider och kamper som vi utkämpar sinsemellan och mellan grupperingar i vårt samhälle och så här, och politiska åsikter hit och dit, och som kan uppta hela vårt sinne. Vi måste kasta bort det. Vi måste vräka undan det här för att vi har någonting att fokusera på. Och det är att komma inför Gud. Att söka hans ansikte först och söka Kristus först. Så ska ni få allt det andra också. Jag tror att förberedelse för seger, det handlar inte om att banta ner sig några kilon och fixa till sin en ny kostym och så här. Att det är förberedelse, att nu är jag förberedd. Utan förberedelse för seger, det handlar om att ta tid inför Gud i bön. Att avsätta mera tid inför Gud i bön. Avslutningsvis ska jag bara nämna om en liknelse som Jesus använde sig av. Så i Lukas 18 så beskriver Jesus en liknelse där han talar. Jag ska läsa första versen bara för att det är intressant hur Lukas beskriver den här liknelsen. Han säger så här: Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Och så berättar han den här liknelsen om änkan och domaren. Hon som inte gav upp utan tjatade och tjatade. Och ni vet hur det är med en trätgirig kvinna. Det är hellre att bo på en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna. Men änkan, i sin envishet, hon fick domaren att ge med sig. Och så öppnades en dörr för henne. Kanske att vi behöver bli mera enträgna i vår bön. Att ständigt be och inte ge upp. Ständigt be och inte ge upp. Och när vi då kommer samman, när vi har våra bönekvällar, böneakuten, då är det en förberedd skara som kommer, som har bett. Och nu när vi då kommer samman, då är det inte våra personliga problem som i första hand det handlar om, utan då stormar vi himmelen för att visa Herren vår vördnad och vår tacksamhet mot honom som har öppnat vägen för oss. Det vi har fått uppleva bönesvar på bönesvar under tiden som har gått. Och är det inte dags för oss att börja tacka Herren för allt han har gjort? För att han har öppnat vägen för oss och att stå här idag medvetna om att Herren har gjort allt. Och vi får tacksamt ta emot. Och nu ska vi be tillsammans. Utifrån undervisningen idag om vapenrustningen. Den använder vi kanske lite för lite. Jag tror att vi måste vara mer medvetna om att vi behöver ta på oss den här vapenrustningen. Kanske varje dag. Eller inte kanske. Utan varje dag ta på oss den här vapenrustningen. För ibland så känner jag när saker och ting händer mot mig som person eller mot familjen eller mot mina ägodelar att nu har jag nog bett för dåligt. Alltså jag har missat det här med att be om blodets beskydd för mig, för min familj. Jag har tappat bort det och så lider jag nederlag. Ständigt be och inte ge upp. Att få det här som en bönevana. Att ständigt be om beskydd. Om blodets beskydd för våra familjer. För vår församling. För vårt samhälle. Vi behöver bli bättre bedjare, kära vänner. Jakob, han är ju inte nådig. Han säger, ni ber men ni får ingenting för ni ber illa. Och vi ska inte be illa. Vi ska be bra böner. Vi ska be böner som får himlen att ramla ner över oss. Jag kan ju bara minnas min egen mamma när hon bad. Och jag kan påminna mig om Inga Söderholm. Jag upplevde samma sak med henne. När hon bad så kom himlen ner. Att dra himlen ner till vår nivå. Eller att vi flyttar upp till himlen på en högre nivå, kanske rättare sagt. Men i varje fall att få sådana böner som vi får känna att nu är Gud själv här. Nu är hela änglahären samlad runt omkring oss för att få höra vad ska vi göra? Vad kan vi göra för er? Vad kan vi göra för er i Bollsta? Vad kan vi göra för församlingen i Bålsta? Låt höra. Ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Psaltarpsalmen 103 och 24. Vi behöver ta till oss det här för att förstå att våra böner gör skillnad. Våra böner sätter änglahärar i rörelse, så att vi likt Daniel kan få änglabesök och besked om att nu har saker hänt. Förr sa man att man skulle be någon. Och ibland så tar det tid och ibland så går det fort. Men känslan av att nu har vi bett färdigt, det kanske inte finns något mera underbart att förveta att nu kan vi koncentrera vår bön till att tacka Herren. Ska vi be? Herre, tack för att du har öppnat himmelens fönster. Och all den himmelska världens andliga välsignelser finns till vårt förfogande, Herre. Tack för vapenrustningen. Tack att du har gett oss den, Herre. Och nu ber jag att du ska ge oss insikt och förstånd att ta på oss den varje dag. Så att vi kan stå färdiga. Så att vi kan stå fasta. När attackerna kommer så har vi rustningen på oss och kan avvärja attackerna, Herre. Tack för de vapen du har satt på vår hand som kan bryta ner starka fästen, tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig upp emot sanningen, Herre. Tack för änglahärar som står till vårt förfogande, som väntar på att vara befallningen ifrån himmelens tron. Tack för att vår bön går genom himmelens tron till änglahärar i änglavärlden, där änglar uträttar stora slag, och som deras arbete och deras kamp vattnas av att vi beder och att vi fortsätter att be. Att vi ber ständigt och inte ger upp, Herre. Och jag ber att du ska ge oss denna bönens ande som väcker liv i oss, som får oss att forcera hindren, Herre, och inte ge upp, Herre, i Jesu Kristi namn. Tack för bönerna som har betts här i veckan. Och jag tackar dig att du ska ge oss en ny syn på detta med bönen, Herre, i Jesu Kristi namn. Att vi får klart för oss att det handlar om att inte ge upp. Och att vi, när vi ber så händer det saker och ting. Kanske inte alltid det vi ser, men i den andliga världen, där händer det saker, Herre. Som svar på böner, Herre, som beds här nere. Och nu ber jag om din fortsatta välsignelse över oss alla, Herre. Att vi ska få uppleva hur du undervisar oss om den väg vi bör vandra. Och när det handlar om bönen, Herre Jesus, i Jesu Kristi namn. Att vi ska bli sanna bedjare och tillbedjare, Herre Jesus. Och jag ber att du ska ge oss en kunskap och en lärdom, Herre. Att du visar oss att det handlar inte så mycket om känslor i första hand, utan det handlar om vilja. Det handlar om att bestämma sig för att be. Att bestämma sig för att tacka dig. Att lovprisa dig, att lovsjunga dig, att tillbe dig, Herre. Och jag ber nu att du ska välsigna oss, att vi i fortsättningen får vara de bedjande människor som du vill supporta med din kraft. Som du vill ge all den välsignelse och all den vägledning som vi behöver. Tack Jesus för att vi inte alltid behöver be de där bönerna för vår egen del, utan det räcker med att vi tackar och lovprisar och upphöjer dig för den du är. Att det namn du har är ett namn som är högre än alla andra namn, större än alla andra namn, och i det namnet så har vi seger. I Jesu Kristi namn.